Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det här är ett program om att få ut mest möjligt av sig själv. Och idag så pratar vi om våra 20 bästa intervjuer, eller de bästa citaten från 20 intervjuer under 110 avsnitt.
Ja, och i just det här avsnittet så har vi valt ut 4 stycken intervjuer att fokusera på. Och det är med Alexander Bard, Martin Sandqvist, Anders Hansen och Ola Alvarsson.
Vi börjar med ett citat från Alexander Bard.
Smarta tech-startups idag är alltid ute och letar efter en ny potentiell hybrid mellan två saker som finns. Uber till exempel. Då finns det en brygga mellan taxichauffören med taxichaufförslicensen och den vanliga bilföraren som har någonting extra och tycker att kärringen hemma gnatar och skulle gärna köra omkring lite folk och tjäna pengar istället.
Ja, vad ska vi ta och tolka utifrån det här då? Jo, jag tror att den stora lärdomen, åtminstone för mig, det är det här att man kan se en marknad som, en existerande marknad som extremt tydligt utstakade kategorier. Och så mellanpunkten mellan två stycken. Det är där det kommer finnas innovationer.
Det här är en genväg för att hitta egna marknader att bli stor på. Alla befintliga marknader finns redan. De är det svåra att slå sig in på. Men ta två, nästan vilka som helst, och bara tänk ut ett gränssnitt mellan dem. Då blir du ensam där.
Ja, och jag tycker Niklas Sundén Kullberg från Lendify var ett bra exempel på det. Vad de gjort på Lendify, det är ju just det här. De har använt internet och teknologi och finans för att skapa en ny nisch, mitt emellan banker och utlåning.
I nästa citat så ger Bard själv ett bra exempel på gränssnittet mellan personal trainer och terapeuter.
Bra terapeuter, bra handledare som kan hjälpa folk att guida dem i livet. Alltså en intelligentare form av dagens PT kommer definitivt vara en tillväxtindustri.
Jag tror att Bard har ungefär rätt där på så sätt att sättet som vi ser på personlig utveckling nu, det kommer vara helt omdefinierat om 10-20 år. Och du måste hålla på med någon typ av personlig utveckling och kontinuerlig inlärning, annars kommer du inte kunna få ett jobb. Eller så kommer du inte kunna få hög lön liksom. Och då tror jag att personlig utveckling kommer vara väldigt mer och mer mainstream. Och så tror jag att det kommer finnas två väldigt tydliga kategorier där. Det ena kommer vara riktigt dyra saker för vinnare och det andra kommer vara billig tröst för förlorare.
Jag tror att bristen på jobb på grund av till exempel automation gör att väldigt många människor kommer ha det svårt med vardagen. Det kommer finnas många deprimerade människor i framtiden.
Nu ska vi lyssna på vad Bard har att säga om att bli framtidssäker.
Lär dig vad du inte är bra på. Lär dig vad du tycker är väldigt tråkigt eller vad du inte klarar av att göra själv. Eller vad det skulle ta väldigt lång tid för dig att lära sig när andra människor redan kan det. Och outsourca så mycket du kan till andra människor och sätt dem i arbete för din räkning.
Ja, här fick vi lite visdom från Bard som vanligt och det här är ju egentligen samma sak när vi har pratat om att man ska stärka sina styrkor istället för att spä ut sin tid och sin energi. Vi har många gånger pratat om att man blir de relationer man har, att ens fem närmaste har stort inflytande på hur man själv är och blir. Och här har vi Alexander Bards take på det här temat.
Du blir de relationer du ingår i. Du blir en reflektion av de människor du har omkring dig.
Ja, och det finns ju en väldigt stark och bra psykologisk tumregel här som heter Dunbar's number. Och det är en slags forskning som visar på att vår neokortex, den delen av hjärnan vi tänker med, liksom, den är associerad med ungefär 150-200 personer ungefär där någonstans som du kan ha i huvudet. Efter det så kommer du inte ihåg namnen på folk, även om du känner igen ansikten. Och den här Dunbar's number, den går i lager som en lök. Så att de fem första är extremt mycket viktigare än kanske de 15 nästa. Och sen efter det kanske de 45 nästa, och sen efter det resten. Så varje sån här lager av löken är extra viktig för hjärnan.
Vår hjärna utvecklades i små jägarsamlarsamhällen och det var det maximalt 150-200 personer som kunde ingå i de här. Det fanns inget sätt att få tag på tillräckligt med mat annars för större grupper. Man har även gjort undersökningar nu i modern tid för att se, kan den moderna människan tack vare Facebook och liknande hålla reda på ännu fler meningsfulla relationer? Och det kan vi faktiskt inte. I avsnitt 93 pratade vi med Martin Sandqvist som är en av grundarna till den oerhört framgångsrika hedgefonden Lynx. Det är för övrigt ett av de avsnitt som allra flest nämner när de hör att man spelar in 25 minuter. I vårt första citat från Martin så pratar han om vikten av att bara se framåt på marknaden. Att inte titta bakåt på till exempel sitt genomsnittliga anskaffningsvärde av ett instrument. På Twitter så finns det väldigt många investerare-amatörer som har alldeles för stort fokus på just det här gavet. Och därmed också på att just ha rätt snarare än att fundera över kommer jag tjäna pengar framåt.
Kanske viktigaste egenskapen är att inte tänka på var man gick in i en position. Alltså, om du köpte en aktie på 100 så är det helt irrelevant dagen efter. Jag tänker aldrig på var jag gick in i en position. Det jag tänker bara på är, tror jag fortfarande på det eller tror jag inte på det.
Martin fortsätter sen med att understryka att både han och Soros har som hemliga superkrafter att ha riktigt dåligt minne.
Min största fördel, som Soros säger också, är hans största asset han har överhuvudtaget, är att han har väldigt, väldigt dåligt minne. Det är en fantastisk grej att ha i finans, liksom, man måste bara kunna glömma saker, liksom, och det är bra om man har ett dåligt minne.
Och sen är Martin ganska skeptisk inför framtiden också, som du kan höra här.
Nej, det kommer bli apokalyps på finansmarknaden, det tror jag. För att det finns liksom inget nästa steg. Alltså Jim Rogers kör ju alltid det här liksom med att 98 så räddade ju Wall Street hedgefonden och de konkurrerade Long Term Capital. Så gick ju Wall Street på ett konsortium, i och för sig med Fed bakom, men Fed stoppade aldrig in pengar. Det var bara Wall Street som räddade hedgefonderna och Long Term Capital. Och sen 2008 så var det ju centralbanken som fick in och rädda Wall Street. Nästa kris då, när det nu händer, om det är 2018, så finns det ingen som kan rädda centralbankerna, för det finns inget nästa steg.
Martin låter ju väldigt negativ här. Anledningen till att han tror att finansmarknaderna måste krascha, det är att centralbanker har sparkat burken längs med vägen en gång för mycket och nu går det inte längre, och då måste det till en reset av valutor och aktier och egentligen mer eller mindre allting mot guld. Men han är inte bara negativ, han har faktiskt en väldigt positiv syn på livet också, som vi kan höra i följande citat.
Jag söker hela tiden sanningen i allt, och det tycker jag det är väldigt intressant, liksom, att hela tiden försöka, vad är sanningen? För jag tror det är så otroligt mycket som folk tror är sant som inte är sant, och det finns en brist på sanningssökeri, tror jag, i vårt samhälle generellt. Nästa kris kommer inte se ut som 2008 när börsen kraschar och liksom, utan det kommer bli en valutakris när snarare dollarn kraschar och allting kraschar mot guld. Det är, liksom, det är snarare den krisen, inte en upprepning av 2008.
Och slutligen här så ger Martin ett tips för självstudier och ett karriärstips.
Allt jag har lärt mig av nytta har jag egentligen lärt mig genom självstudier. Liksom bara att jag var passionerad av någonting och bara suttit och kollat på YouTube-videor och läst. Det skulle jag egentligen ge som ett generellt karriärstips. Liksom. Om ni har en bra idé och folk inte tror på det, så är det säkert en bra idé.
Ja, och härnäst så ska vi ta lite citat från vår diskussion med Anders Hansen, som har skrivit böckerna Hjärnstark och Fördel ADHD. Ja, och Anders pratar ju mycket om kopplingen mellan kroppslig hälsa och hjärnhälsa och vikten av att röra på sig mycket.
Och hjärnan belönar en med mer dopamin som gör att man mår bättre när man gör sånt som ökar överlevnadschanserna. Det är det som har slipat hjärnan på ett sånt. Vi får mer dopamin, vi springer. Vi minns bättre, det tror man hänger ihop med att när våra förfäder sprang så såg de nya saker, upplevde nya miljöer, var med om nya händelser vid jakt och så vidare. Och då finns det en poäng med att hjärnan lägger i en extra minnesväxel. Nu kommer ny viktig information. Det här måste jag komma ihåg. Sitter man ner så tolkas det av hjärnan som att det händer inget nytt.
Och vem vill inte lägga in en extra kognitiv växel? Och svaret på det är ju alltså att springa och utsätta sig för nya saker. Och det är precis de här sakerna som Ludvig bland annat säger i sin nysläppta bok Breaking Out of Homeostasis.
Härnäst kommer Anders berätta lite om subventionerad träning. Alltså träning på recept som skrivs ut till folk som har olika hälsoproblem. Och det här är någonting som vi verkligen inte använder tillräckligt mycket, trots att det funkar väldigt bra.
Det är alltså inte bara så att friska människor kan bli ännu bättre, utan sjuka människor kan bli friska av träning.
Ja, alltså man kan idag skriva ut fysisk aktivitet på recept, och då får patienten med sig en lapp hem som man går till friskis med och får subventionerad träning, och så står det 30 minuter kondition 3 gånger i veckan eller något. Så det förskrivs, och bland annat då mot depressioner och ångesttillstånd, men också vid kroppsliga sjukdomar, diabetes. Och det används, det är underanvänt, det används allt mer, men det är fortfarande underanvänt.
Nu har vi pratat om hur nyttigt det är med fysisk träning, men i nästa klipp så berättar Hansen att till exempel sudoku och korsord och liknande har inte någon positiv effekt på hjärnan.
Det var en lång rad riktigt tunga hjärnforskare som gick igenom vad finns det för vetenskaplig evidens kring, så vad finns det vetenskapliga bevis kring, och även sudoku och korsord. Och deras slutsats var tyvärr att det ger inte så. Korsord är att man blir bra på korsord, men man blir inte bra på något annat, och samma sak med sudoku.
Jag tror att vad man ska ta ifrån det här är att det är, vissa saker gillar man att göra och då hittar man gärna en ursäkt för att det ska vara bra. Däremot så ska man inte blanda ihop det att det är en överförbar färdighet eller en överförbar träning. Det, om syftet är att kanske träna hjärnan eller ja, jag vet inte, någon form av hjärnträning, då finns det bättre sätt för specifika ändamål än att till exempel spela spel, datorspel liksom, eller korsord. Även om båda dem, visst du kan säga att de aktiverar hjärnan, men det är inte effektivt. Så man ska inte hitta på ursäkter för det.
Man blir typiskt sett bra på det man tränar på. Problemet här är att om man löser korsord och sudoku så tycker man att man anstränger hjärnan och att det därmed är träning. Och eftersom man tränar så tror man att man gör någonting bra. Men i grund och botten så blir man bara bra på en tämligen värdelös aktivitet.
Ja, det gäller ju inte slösa tid och lura sig själv.
I nästa citat så går Hansen in på frågor om hög arbetslöshet i framtiden och kopplingen till depression. Det här påminner om det som Alexander Bard sa i avsnitt 80.
Ja, precis. Vi var ju inne lite på det där med personlig utveckling tidigare. Att det kommer bli mer mainstream och viktigare. Och jag tror att en sak som man ska tänka på är det att ja, arbetslösheten kanske ökar ganska mycket. Och det är farligt liksom. Men vad leder det till för saker på högre effekter? Vad kan hända då? Hur kommer samhället att anpassa sig till det?
Så risken är, tror jag, att vi får en arbetslöshet som vi får vänja oss vid, kanske 20-30-40%. Stora grupper som inte behövs i samhället, tyvärr. Och vad ska de göra? Det kommer liksom skapa en tryck kring diagnoser. När folk inte känner att de hittar sin plats, då kommer de tänka, det kanske är något fel på mig, jag kanske har en diagnos.
Vi är alltså inne på avsnitt 83 här med intervjun med Anders Hansen. Han säger att vi har alla drag av bland annat ADHD och bipolaritet och sådana saker. Men det är ändå var och ens ansvar att hitta sina egna styrkor i det här.
Ja, och då poängen som han gör är det att om du vet vad dina styrkor och svagheter är, istället för att hoppa direkt till slutsatsen att jag ska ha medicin, så tänker du, jag ska hitta en miljö där mina styrkor kommer till fördel.
En sån miljö, det är till exempel Silicon Valley har det visat sig. För många av de här dragen har också koppling till bland annat kreativitet. Man tror också att det här kan ha varit så att historiskt hade man en fördel av att vara lite scatterbrain. Det gjorde att man var mer nyfiken, man hittade byten, man hittade saker, man utforskade grejer. Och det här var en fördel under jägarsamhället, men en nackdel sen under bondesamhället.
Vi har alla drag av ADHD, jag har drag av ADHD, ni har drag av ADHD, alla som lyssnar har drag av ADHD. Vissa nästan inga drag alls, andra väldigt mycket drag. Och jag tycker att många som har ADHD eller som mycket drag av det och som är framgångsrika, de har haft en bra förståelse för sina egna svagheter och styrkor. Det har de vetat om liksom. Vi som sitter här har alla drag av ADHD. Vissa mer eller mindre. Samtidigt har vi också autistiska drag. Vissa av oss nästan inga, andra mycket. Och alla som lyssnar också. Samtidigt har vi dessutom bipolära drag. Vi är liksom på många av de här gråskalorna samtidigt. De här dragen betyder inte att dörrar i livet är stängda för det. Men jag tror att det sista man ska göra, det första man ska göra när man har de här misstankarna är liksom inte att tänka, har jag en diagnos, ska jag ha medicin? Utan det är mer, okej, jag är bra på vissa saker och jag är dålig på andra, men hur får jag så mycket utväxling på mina styrkor som möjligt istället för att bara försöka putta in all den här normalboxen?
Okej, nu så går vi till vår sista intervju i avsnittet här. Och det är med serieentreprenören och kampsportsmästaren Ola Alvarsson. Jo, och då frågade vi honom hur han klarar av att vara engagerad i så många projekt och få resultat inom så många områden. Hur man gör det, hur han kan skapa passion för de områdena. Och då svarade han så här.
Jag tror att man gör någonting passionerat så blir man passionerad.
Ola har lyckats väldigt väl både inom affärer och som kampsportare. Vi passade på att fråga honom vad han tycker att framgång är.
Försök inte bli så framgångsrik som möjligt i affärer eller i sport. utan sätt etiketten hur blir jag framgångsrik i livet? För det ställer helt andra frågor och ger helt andra svar än att man ska bli så framgångsrik som möjligt.
Ola berättade för oss att han ibland håller tal om teknologisk utveckling och AI och att den linjära synen på samhället inte riktigt funkar i ett exponentiellt samhälle. Och när han håller de här talen, då förklarar han det på det här sättet.
Du vaknar upp imorgon, du har ingen lillfinger. Snyggt är, gör inte ont, men du har ingen lillfinger. Det är alternativ ett. Alternativ två är att du aldrig får använda en mobiltelefon igen. Det finns ingen som hellre har ett lillfinger än att inte använda en mobiltelefon. Sen gör jag samma sak och säger, okej, du vaknar upp dagen efter, ditt andra lillfinger borta. Eller så får du aldrig använda en AI-robot i hemmet igen. Då vill alla lillfingret. Och det blir jäkligt spännande, för då ser man att den linjära synen vi har på samhället, den kommer ju inte vara träffsäker. Så det enda vi vet är att saker och ting kommer se helt annorlunda ut.
Ola tar sen upp två speciella tips som han brukar använda sig av. Det ena är att han tänker på vikten av bra relationer och att hitta bra samarbetspartner. Vi har pratat om det här i ett avsnitt som vi kallade att finna en bra kollaboratör. Och det andra tipset, det är ödmjukhet inför andras och sin egen kunskap och att tänka på evigt lärande. Han uttrycker det så här.
Man ska aldrig fokusera på transaktionen istället för relationen. Och det är att om man hela tiden fungerar på, fokuserar på relationen, då kan man göra massa andra affärer. Det kan gå dåligt om man är ändå liksom, man bygger ändå relationer. Då blir affärerna bra. Och det andra med en devis som jag lärt mig av min karatetränare, det är: jag är den enda eleven, alla andra är mina lärare. Har man det synsättet på personer så får man en annan relation än när man går omkring och tycker man vet bäst hela tiden.
Här kommer en klurig iakttagelse om verkligheten av Ola. Den tar upp att allting egentligen är skapat av oss. Och det kan också inspirera till att man faktiskt kan skapa nästan vad man vill.
Allting är påhittat. Vi har hittat på pengar. Vi har hittat på börsen. Vi har hittat på precis allting. Men väldigt många människor tror att de här sakerna finns på riktigt.
Ja, jag tycker det där är klockrent. För alltså, det tåls verkligen att upprepa att pengar finns inte. Det är bara påhitt. Pengar är bara siffror på en datorbank, och jag tror man måste verkligen banka in det, för att i slutändan så liksom, om du är på en öde ö, då har du ingen nytta av det.
Pengar är ett exempel på en av mänsklighetens absolut främsta lögner. Vill man uttrycka det lite mer positivt så kallar man det inte för lögn, utan man har kommit överens om att en sak som egentligen inte finns ska behandlas som om den är lika verklig som den fysiska världen. Och mänsklighetens förmåga att skapa såna här påhittade strukturer, bygga plattformar av det som man sen kan bygga nästa steg på och nästa steg mer eller mindre i oändligheten, det är människans absolut största superstyrka.
Eller svaghet. Och härnäst så berättar Ola om en konsekvens som sker till följd av att vi har så extremt mycket val i dagens samhälle.
Både Bard och Hansen har också varit inne på det här med ökande grad av depression i samhället. Då gäller det till exempel jobbdöd och att livet liksom är för lätt. Så vi både har massa val och massa tid över och saknar riktigt syfte i samhället. Vi lyssnar på vad han har att säga.
Du kan välja precis vad fan som helst, och alla de här valen utan moralisk kompass gör att depression ökar lavinartat. Ungdomar funderar på att ta livet av sig, framförallt unga tjejer. Och det är en kombination av att de ser allt det här fina, man måste vara en massa olika saker, man ska vara perfekt, man tycker inte att man är det, och man får liksom inget stöd, det finns ingen moraliskt liksom fundament som man kan luta sig mot. Det tror jag är farligt.
Vi har flera gånger kommit in på lite väl deprimerande slutsatser, både under intervjuerna och inte minst i vad vi har valt för klipp till det här avsnittet. Men Ola berättar också att våra känslor sitter ju i hjärnan, så väldigt mycket av hur vi upplever verkligheten, det beror på hur vi pratar med oss själva och vilket perspektiv vi väljer att se saker ur.
Ja, det här är någonting som man kan träna upp sakta men säkert på lång sikt. Så det är en bra mental vana, precis samma som kanske meditation.
Det är förstås stor skillnad på att göra en tråkig stund i busskön till rolig eller en kall stund i regnet till en helt okej upplevelse, jämfört med att försöka vända att någon sågar av benet vid knät till någonting positivt. Så det är inte det vi säger, man kan faktiskt inte vända exakt allting. Men med träning så kan väldigt många vardagssituationer som inte handlar handlar direkt om liv och död eller förlust av lemmar, bli inte bara uthärdliga utan till och med glädjestunder.
Om du hela tiden har en positiv tolkning av saker som händer runt omkring dig, då lever du ju ett lyckligt liv.
Det där var alltså citat från de fyra största avsnitten i den här serien. Här kommer ett axplock från nästan alla 20 intervjuer. I avsnitt 27 så påpekade Börspodden att om du ska bli en duktig trader, särskilt om du är ung, så måste du vara beredd på motgångar. De duktigaste tradersna, de är 35 plus, de har samlat massor med erfarenhet. Man måste ha varit med om en mängd olika situationer på börsen för att kunna bli duktig. I avsnitt 30 så sa Per-Håkan Börjesson att för honom så är pengar bara ett kvitto på att han gör någonting bra. Det han fokuserar på, det är ansvaret att förvalta spiltan. Visst, han tycker om att resa och han uppskattar lite finare viner, men i övrigt så är han ingen stor fan av konsumtion. I avsnitt 35 intervjuade vi Edmund Lohman och han sa, tänk inte, bara gör, så kan du felkorrigera i efterhand på vägen. Daniel Richter från Styrkelabbet var med i avsnitt 53 och hans kanske främsta tips var att fokusera på processer och inte jättestora avlägsna mål. Det är inte de som ger dig lycka utan, eller för den skull framgång, utan det är fokus på riktigt bra processer. Då på sikt så kommer de ta dig riktigt långt. Rickard Lagerqvist var med i nummer 65. Han grundade VR Labs. Hans största tips för dig som är i karriären är att en bra säljare klarar sig alltid. Så vill du ha ett riktigt framtidssäkert tips så är det att vara en bra säljare. Jonas Tillander från Storytel var med i nummer 66 och han tipsade om att tänka på sin andning, ta ett djupt andetag ibland. Christer Sturmark i avsnitt 71 sa, bygg broar till dina motståndare. Det är så man verkligen lär sig någonting och tar sig framåt. Martin Berkan i avsnitt 74, ha fokus på de stora dragen först så kan du sköta detaljerna sen. Så strula inte runt på gymmet utan lyft de stora lyften och lyft tungt. Börja där. Pontus Slapped Mäler var med i nummer 77 och han sa, positionera dig strategiskt i förhållande till andra och andra företeelser. Då kan du få draghjälp. Alexander Bard, som vi har hört, sa, du är dina relationer, ditt värde skapas och upplevs utifrån ditt nätverk. Anders Hansen sa, spring för livet ibland, intervaller alltså, för hjärnans skull. Läs på ordentligt innan du sprider osanningar i sociala medier, sa Johanna Jönsson i avsnitt 86. Martin Sandqvist i avsnitt 93. Folk tror så mycket som inte är sant. Utvärdera själv. Ola Alvarsson i avsnitt 96 berättade hur han har fyra pelare för ett bra liv. Träning, affärer, kärlek och vänner. Så länge tre står så har du ett bra liv. Mikael Dahlén i jubileumsavsnittet nummer 100 sa, ta ut segrar i förskott. Livet görs varje dag och du kan bara vara lycklig 3 månader ändå, så ta ut segrarna i förskott. Det varar längre. Sigma Stocks i avsnitt 104 tipsade entreprenörer om att testa idéer och förkasta dem så snabbt det bara går när de inte fungerar. Robin Askelöv i avsnitt 108, han jobbar på Hypergene, han sa, om du vill bli bra på kommunikation så lägg märke till bra kommunikation och tänk på att kommunikationen alltid ska ha ett syfte. Nicholas från Lendify i avsnitt 110 sa att en stor hierarki som Morgan Stanley kan faktiskt vara en riktigt bra skola för en entreprenör. På tal om visdom så har Ludvig nyligen släppt sin bok Breaking Out of Homeostasis som har blivit en bestseller inom kategorin fysiologi. Den 21 december på torsdag klockan 19 då kommer vi anordna en Q&A-session. Om du vill vara med i den då ska du köpa boken Breaking Out of Homeostasis och skicka in ett kvitto till vår vanliga e-mailadress 25minuter@gmail.com. Kvitto på köpet plus en bild på att du har skrivit en recension också på Amazon. Länkarna finns som vanligt i lyssnarbrevet och i avsnittsbeskrivningen. Alltså, en Q&A den 21 december klockan 19. Den håller på i en timme. Du kan ställa precis vilka frågor du vill om utbildning, böcker, finans, karriär, exakt vad som helst. Och för att göra det så ska du köpa boken, skicka in kvitto och bild på recension. Du har alltså precis 3 dagar på dig. Det är torsdag som gäller klockan 19. God jul!
God jul!